Hej och välkommen till ICA-banken.
Nej.
Hur är det på kundtjänst?
Nej, det var för länge sedan.
Nej, ja, just det. Hej och välkommen. Nej, jag kommer inte.
Man, du kan få jobba extra.
Kan du den i huvudet, Charlie?
Hej och välkommen till På riktigt med Charlie och Mattias. En podcast på riktigt om privatekonomi i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardaglig bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Fan vad nice hörni, nu sitter vi här igen samlade för att prata. Är allting bra med alla?
Det är fantastiskt bra. Det är ju, för mig är det liksom, nu är vi tillbaka i verkligheten igen. Från hängmattan till verkligheten.
Det syns ju, för du har ju verkligen inget semesterskägg. Du är ju välansad igen och fin. Liksom.
Nej, inte så farligt. Lite kanske. Ja. Men du ser ut att vara rätt bushy.
Ja, jag är fortfarande... Nu kommer en sån här gubbreferens. Jag ser fortfarande ut som Carl Anton i Vita Bergsparken. Så att jag har några dagar kvar innan jag rakar av skräpet. Liksom.
Ja, ja. Fast det klär dig. Magnus då, våran ICA-banken Magnus, våran expert... Mm. Han har en jädra snajsig frissa idag. Han har dragit på en sån här... Ja, du vet, man kapar upp till en mittbena och sen så kommer håret uppe på där. Ja, men snyggt, fräscht.
Åh, tack.
Och du ska till Spanien imorgon, eller hur?
Ja, men precis.
Så du har gjort lite fin nu för gumman och lite så här.
För alla kan jag säga. Ja, för alla. Jag hade också bush. Jag kände det var ovärdigt att gå till frisören.
Så du kommer gå där med din ultrakropp på stranden och bara ha snygg frissan. Och,
ja, men jag hoppas det.
Ja, det är klart.
Ja. Ser nu... Se nu till att ha lite sol, alltså du måste ha lite solskydd i hårbotten, Magnus, så att du inte bränner dig där du är nyklippt nu liksom.
Ja, just det, man får inte bränna benen, precis.
Nej.
Det är tur att inte flinten än var i fall.
Men det betyder att för dig så är det en vecka, du kommer ha en ljuvlig semestervecka till här alltså.
Ja.
Vart är det ni ska då?
Vi ska till Torrevieja.
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 Ja, härligt. En vecka?
En vecka. Vi får leta lite sol utomlands, verkar det som.
Mm. Det betyder att vi får hitta en annan expert nästa vecka då?
Ja.
Mm. Men sen är du tillbaka?
Sen är jag tillbaka.
Ja, snyggt. Men härligt, vi har ju också faktiskt våran Robban, alltså våran sociala Robban med oss idag.
Sos-Robban?
Ja, precis. Sociala Robban. Välkommen Robban.
Tack så mycket.
Hur tycker du det går med, vi sänder live här nu, eller hur?
Vi sänder live på Instagram just nu.
Ja, snyggt. Härligt, allt bra med dig också?
Absolut. Mm. Haft en fantastisk sommar.
Ja, schysst. Har du varit ledig något eller har du bara åkt runt på Almedalen och olika ekonomigig?
Det har varit en hel del ekonomigig, Almedalen och Båstads kapitalmarknadsdagar, men det har varit väldigt kul.
Härligt. Och Robban hjälper oss sedan någon månad tillbaka med sociala medier. Och, ja, men det blir bra fart och vi får in jättemycket frågor och sådär. Det är superkul. Bra jobbat.
Verkligen. Det är jättekul när alla skriver frågor, så fortsätt skjuta frågor. Mm. Vi tar till oss allt.
Och apropå frågor då, så har det ju kommit in väldigt mycket nu sista tiden. Jag vet inte om det har att göra med, eller sannolikt har det att göra med att det har varit semestertider. Folk har helt enkelt levt gott och nu börjar det tryta i plånboken för ganska många. Och det har vi märkt ganska tydligt ju. Och därför så tänkte vi att dagens ämne då helt enkelt handlar om hur ska man kunna tjäna en extra månadslön? Eller hur?
Så man kan vara ledig lite mer.
Precis, så man kan ta en månad till utan att det är några problem.
Exakt.
Och hur tänker alla då? Hur ska man tjäna en extra månadslön till? För här sticker vi ut hakan lite och påstår att man faktiskt kan göra det. Vad säger du Magnus? Du har ju alltid räknat på allting. Ja. Så, men jag tänkte att vi kan börja med lite så här. Okej då, säger alla. Så här, jo, det går bra om man gör tji och så och på tid och så där. Men om vi skulle börja med lite kortsiktiga. Mm. Snabba grejer. Vad är det man kan göra idag liksom?
Ja, men exakt. Jag brinner ju för det här med mat och det är väl ingen hemlighet. Men jag tänkte att jag ska försöka liksom passera matlådan. Den känns, inte passé, den är jätteviktig, man sparar mycket pengar. Men alla känner till matlådan, den är viktig.
Och jag som hade ju den som en av mina långsiktiga punkter.
Du hade det?
Jag tycker om matlådan.
Varför får du inte ta matlådan, Magnus? Varför dissar du matlådan? Det är väl ett fantastiskt tips.
Absolut, jag dissar den inte. Den är så viktig för mig och jag pratar så mycket om den. Så nu tänkte jag att nu måste jag komma med något nytt här.
Okay.
Mm. Ja. Men jag tänker så här att man kan ju jaga extrapriser. Mm. Är ni extra prisjägare?
Ja, och det brukar jag... kanske inte alltid då. För att när jag är väl sugen på någonting så brukar jag försöka undan med det just när det kommer till maten. Men jag märker tydligt nu när semestern är slut att nu är det väl ändå dags, tänker jag. Nu har det varit hämtmat och vi har kört på lite så här uppstuds och ibland har det blivit liksom brunch istället för frunch och lunch och så här, eller istället för frukost och lunch då. Så har det liksom slarvats ganska mycket. Mm. Och då sa vi bara häromdagen, jag och Malin, att så här, men nu måste vi väl ändå igång och så här, nu lagar vi mat, så att det varit köttbullar och kokpotatis häromdagen och sådär. Så att, ja.
Skönt att gå tillbaka till lite...
Ja, men inte så. Ja, precis så.
Inte så fet mat också.
Nej, men exakt. Så det kan jag känna att på så sätt så tänker jag.
Jag är ju en, det är väl ingen hemlighet kanske, men jag är ju en extra prisjägare. Jag tycker det finns få saker som är så tillfredsställande som att gå runt i butiken och göra riktiga kap. Mm. Sen är utmaningen att det får ju inte, det är ju lätt att man gör kap och sen blir det liggande i kylskåpet.
Just det, men bara för att jag ska inte avbryta dig, men jag måste ändå bara fråga, för om det då är en butik, för jag har också varit inne då på någon app som är fantastiskt bra, men där då så kanske det är per butik, jag har ingen lust att springa runt till fler butiker, eller kan det vara så att du åker till Valbo köpcentrum, eftersom jag vet att du bor i Gävle, och sen går du in både Coop och Ica och Willys eller vad det kan vara, eller hur tänker du där?
Ja, men är det nog riktigt, riktigt bra så kan jag ju nästan sätta mig i bilen och åka dit. Jag förstår ju att det blir inte så särskilt lönsamt, men det är liksom tillfredsställelsen också. Mm. Om vi bestämmer att vi behöver åka iväg och köpa lite blöjor, och sen är det där vi ska köpa, så tar jag tar ju helvarvet runt i butiken och sen fyller jag ju på med extra priser. Det är ju så härligt.
Ja, du går verkligen igång.
Ja, det är underbart.
Det är nästan så du vattnas i munnen på.
Ja, det är sjukt härligt.
Okay. Alltså, men det här tycker jag, nu när du pratar äkta priser, då tänker jag två saker. Dels tänker jag, det bygger ju på grundidén att man faktiskt då måste bestämma sig för att inte bestämma sig innan man kommer till affären. Alltså, vad ska vi köpa? Tre middagar. Vi köper det som är billigt. För att det är det ena då, att man måste vara lite flexibel i huvudet och vara så här, nej, men nu var det billigare med korv än vad det var med lax. Då får det bli korvgryta istället då. Eller hur? Det är väl det som är extraprisjakten, att man inte har så mycket klart för sig från början exakt vad man ska handla. Nej. Men sen så tänker jag det andra också, att jag skulle vilja slå ett slag för jämförpriset. Det är ganska ofta, tycker jag, som bara för att någon har slagit upp ett stort liksom orange plakat så köper folk på sig det. Själva verket så står det varor som är precis samma kvalitet, bara som inte är på extrapris, som faktiskt är billigare per kilo. Jag är ju sån här som blir arg i affären när det inte finns liksom alltid schyssta jämförpriser per kilo, utan det står per förpackning eller sånt korkat. Det ser jag ju redan vad det kostar per förpackning. Jag tror att jag sparar ganska mycket pengar på att faktiskt kolla när jag ska välja olivolja, liksom inte bara vilken det är röd lapp på, utan vad är jämförpriset? Och så kan jag jämföra kvalitet mot per literpris. Liksom. Mm. Förstör det din spaning nu, tyckte du, Magnus?
Nej, jag tycker det är helt rätt. Men jag kan väl lägga till där också. Det har nämligen gjorts undersökningar som visar att jagar man rätt extrapriser så kan man spara 20 000 på ett år jämfört med om man inte jagar extrapriser.
Det är ändå så, 20 000 per år.
20 000 per år, ja, över till och med 20 000 per år. Mm. Men det är ju precis som du säger, Charlie, att man måste ju vara lite flexibel och också där att man kanske bygger om man nu veckohandlar eller hur man nu lägger upp det, men att man bygger veckomenyn om man har en sån på extrapriserna också. Och då kan jag slänga ut ett tips här, att det finns faktiskt en sajt som heter matpriskollen.se där man får upp, de samarbetar med alla kedjor. Mm. Och där kan man då välja vilka butiker, du söker på län först och så kommer du till Gävle, så kan du välja vilka butiker i Gävle du vill jämföra extrapriser med. Och då får du upp de här olika extrapriserna oavsett om det är då Ica, Coop eller vilken butik, Lidl, vad det nu kan vara, så får du upp då de extrapriserna som är. Och då kan du ju åtminstone jämföra om fläskfilén är billigare på Lidl än på Coop eller vart man nu hamnar. Mm. Och där kan man ju då utifrån det så kan man också få recepttips. Så där kan man bygga då utifrån extrapriser upp en veckomeny. Jag tycker det är jättesmart.
Och nu vill jag poängtera att vi har inget betalt från matpriskollen.se, men jag var inne efter ditt tips igår, Magnus, så var jag inne där och laddade hem appen. Ja. Och det var ju helt klockrent. Alltså det var ju roligt att se vilka enorma klipp man kan göra.
Ja, men verkligen. Så det är väl lite så här, går man igång på det här så kan väl jaga extra priser vara en smart idé. Och jag ska bara säga det också, som sagt, men se till för rackaren så äta upp maten också. För en tvåbarnsfamilj slänger mat för 6 000 per år ungefär. Mm. Så det ska ju, vi ska ju inte handla på extra priser, slänga in det i kylen och så trillar det bort. Och då har jag ett sjukt bra tips för att också minska matsvinnet här nu när vi köper på extra pris. Och det gör en ät här först låda. I kylskåpet så tar du en låda och så skriver du ät här först. Och sen så tittar du på utgångsdatum och så stoppar du det i den här lådan. Så varje gång du öppnar, istället för att ha då massor med saker i dörren som du aldrig tittar på, det kan vara såser och grejer, så står det i den här lådan. Så då ser du till att äta dem eller laga mat på dem istället för att de står där. För när man väl rensar kylskåpet en gång per år, då får man, jag slänger ju hälften av alla.
Ja, jag mår så dåligt. Jag börjar klia hela kroppen när du säger det. För att det är ju liksom något jag är kast på så här, att slänga mat. Jag blir tokig på mig själv. Det är ungefär som att få en p-bot. Jag hatar mig själv så djupt. När jag får lov att slänga mat. Alltså.
Ja, men ja, jag håller med. Så gör en så här, ät här först låda. Så kanske du minskar de här 6 000 som du matsvinnar. Och dessutom så jagar du extra pris och sparar du 20. Så vi har väl en 20, 23 000 där då.
Snyggt. Bra. Mycket bra spaning.
Du, innan vi lämnar maten. Så du sa att vi inte skulle prata om matlådan. Men det måste man ju ändå göra. När man, om man är i en storstad där en lunch kan kosta 90 kronor i värsta fall. Och sen kan man laga den själv för 20-25 kronor. Va?
Ja, 120-130.
Ja, du ser. Så att jag menar, då är det ju väldigt mycket pengar man kan spara. Snabbt, problemet är bara att jag orkar inte stå där på morgonen sömndrucken och då glömmer jag den där lådan. Så då är mitt tips i angående matlåda. Ta någon annan människa som ser lite hålögd ut på kontoret och bara säger så här, du, ska vi inte köra en liksom matlådepartnerskap här? Det vill säga att vi tar med oss till två personer varannan dag. För har man lovat att göra det, då är det inte som att man smiter iväg och köper den där lunchlådan. Då ser man fan till att man har med sig. Så man kan vara som en liten lunchgrupp. Man kan vara 3 eller 4 också, men att hitta en liksom lunchbuddy, så får man prova lite ny mat dessutom också. Och så är det ju roligare att laga till fler när man ändå håller på. Och sen kan man inte behöva laga på ett par dagar, sen lagar man igen. Så det är min, där tror jag finns mycket pengar att spara på en liten lunchgrupp på kontoret. Eller var man nu jobbar.
Bra. Jag har en kortsiktig spaning som man kan sätta igång med nu direkt. Som är rätt häftigt, som jag har gjort en gång. Och det är att ta en köpfri månad. Alltså bestäm dig från och med idag, köp ingenting alls. Och då tänker man ju lätt att man skulle kunna få panik. Och då får man väl sätta upp de reglerna för sig själv. Till exempel att jag får köpa mjölk. För det kan vara lite tjorvigt att barnen inte får mjölken till exempel. Eller pappan med för den delen, han går och smyger i kylen. Men alltså bestäm vi för att ta en köpfri månad. Handla ingenting. För man har ju oerhört mycket i kylen och frysen. Bara där, om vi nu håller oss till mat till att börja med. Så har man ju lätt mat för en månad, vill jag påstå. I normal full kyl, om man bara tänker till lite. Och sen allt annat också, med kläder, med övriga inköp, kanske ska passa på om man då snusar och röker eller liksom, köp inte in mer alls, ingenting, utan bara ge fasan i att handla en månad, så vill jag påstå att man kan tjäna en 15-20 000 även där faktiskt.
Men det måste vara fruktansvärt svårt.
Ja, men det är en utmaning också. Alltså att så här, man behöver ju säkert inte, om man tänker kläder, där är man ju hemma, det är ju inget svårt att lägga åt sidan. När det kommer till bensinen då, så måste man åka långt, så är det klart att det är svårt att bunkra upp eller att man har så mycket bensin. Men man får ju ta det här med sund, liksom försöka ta det sunt bara. För det roliga är ju sen att titta på kontoutdraget och se att det knappt är några uttag. Och det är då man också kanske börjar tänka efter, vad är det jag är så beroende av? Vad är det jag måste ha? Det händer någonting när man bestämmer sig för att ta en köp i månaden. Det är jävligt häftigt faktiskt.
Ja, men den där konsumentdetoxen, den tror jag är jättebra tips, Mattias. Jag kommer ihåg när jag bodde på Sveavägen i Stockholm. Det är liksom mitt i smeten för er som inte kan Stockholm då. Men jag bodde liksom ganska långt ner ändå, mot liksom slutet. Och jag märkte att det gick mycket mer pengar när vi flyttade dit. Och det berodde bara på att när vi skulle ut och liksom lufta oss på helgerna, då gick vi till höger, alltså in mot stan. Och då var det, när man kom hem, att man kom hem med två kassar. Det var någon inredningsplyl och det var någon tröja eller någonting. Det var inte som att vi gick ut för att handla, vi gick bara ut för att få motion liksom. Så vi bestämde oss för att vi under 2 månader skulle vi prova att gå till vänster istället för till höger när vi gick ut mot porten, det vill säga ner mot Hagaparken. Och bara den liksom enkla saken att vi bara gick till vänster istället för till höger sparade oss, jämförde kontoutdragen, över 4 000 per månad. Bara för det blev ingen hämtkaffe i handen och det blev ingen tröja. Och vi behövde vare sig hämtkaffe eller tröjor i vårt liv. Liksom. Så den där detoxen, det där finns det mycket att göra. Liksom.
Ja, och det där tror jag särskilt, nu märker jag också nu när vi har flyttat upp hit och in till stan så att säga. När man bor, där vi bor, så har vi fler såna här snabbmatställen på 200 meter än vad som finns i hela Nyköping. Så att utbudet liksom finns ju där hela tiden, oavsett om det är mat eller om det är någonting annat som du pratar om. Så att jag tror att man får bita ihop extra mycket om du bor i stan och har den här närheten. Men det är häftigt när du väl börjar liksom sätta ner och titta vad det är jag inte måste köpa. Och för oss var det egentligen bara mjölk som var det som vi kompletterade med under en hel månad. Det var i princip det enda vi köpte.
Bra tips.
Ja, coolt. Bra.
Ska jag köra? Har du något kortsiktigt också, Charlie?
Ja, jag gillar ju att liksom ta i lite då, så nu får ni en kortsiktig. Jag säger så här, om du har en bil, sälj bilen. Jag förstår att det inte funkar för alla som bor liksom mitt ute på Skånska slätten, men nu pratar jag till dig storstadsbo som har en bil, eller i värsta fall har en bil extra, bara för att det är skönt att kunna ha och det är smidigt när vi ska skjutsa ungar och grejer så här. En normal svensk bil står, över 90% av tiden står den helt outnyttjad. Och i dagsläget så har det kommit så många alternativ. Alltså det kostar ju, det kan man konstatera att det kostar mycket av bil. Om vi inte pratar om värdeminskningen utan vi bara pratar om driftmedel och skatt och försäkringar och besiktningar och sådana saker. Redan där har du ju lätt ett gäng tusen per månad. Men sen har du värdeminskningen som liksom ovanpå det också. Att en bil blir ju, tappar i värde. Ta bort den, ersätt den mot någon sån här bilpoolsabonnemang för 149 kronor i månaden eller 250 kronor i månaden. Och du har en bil när du behöver i alla fall. Och är det då, ja men just den här onsdagen fanns det ingen bil, ta en taxi. Du kommer fortfarande inte komma upp i närheten av de kostnaderna det är med att ha den där bilen.
Alltså, då nej, men så är det ju. Och det finns ju så många möjligheter idag via nätet och kunna olika bilpooler och sådär. Jag tänkte vi i ett kommande program så ska vi prata ett helt program mot bara det här med delningsekonomin. Men det är ett annat program. Men som du säger, där just på bilsidan finns det ju massor att göra.
När vi flyttade till Stockholm då bestämde jag oss för att sälja bilen. Och då hade jag en kollega som sa, gud det där, vi är lite sugna på att ha en bil, men egentligen är det mest för att åka till golfbanorna på helgen som vi behöver den. Så vi sålde halva våran bil till dem. Så jag äger nu egentligen världens minsta bil. Jag har en Mini Cooper och jag har bara halva den. Så jag äger en halv Mini Cooper. Funkar hur bra som helst. Jag tror på det året vi har samägt den där bilen, så tror jag att det är två tillfällen vi ens har behövt prata om att vi skulle tänkas behöva ha bilen samtidigt. Och då har vi alltid löst det. För då fanns det ytterligare en bil som någon hade som vi kunde låna, eller liksom någon kunde byta dag. De två, tre minuterna det har tagit i liksom engagemang för att lösa detta har ju liksom vi sparat massor med tusen på liksom.
Härligt. Vi har ju, snyggt Charlie, vi har ju som sagt Robban med oss här, vi har kört lite live. Har du kommit in någonting, Robban?
Ja, det kommer in massor i flödet från våra lyssnare. Jättekul faktiskt. Och vi har två stycken jättebra tips på kortsiktigt sparande.
Ja, vad kul.
Det ena är att man ska göra tydlig skillnad på vad man faktiskt måste i sina utgifter och vad man vill i sina utgifter. För bara genom att liksom, man måste betala hyran och så, men vi kanske inte måste gå och köpa den där lokan. Så bara genom att göra skillnad på vad vi vill och måste, så fattar man själv att man kanske kan prioritera lite annorlunda.
Men det är bra, vill och måste, det tar vi med oss.
Det tycker jag är sjukt bra. Jag har en kvinnlig bekant, hon sa alltid så här, need to have eller nice to have.
Absolut.
Ja, sjukt bra.
Bra. Stor skillnad.
Tack för tipset.
Det andra, ett till kortsiktigt tips, är att man börjar sitt sparande direkt när lönen kommer. Så direkt när lönen kommer in på kontot så sätter man undan pengar på ett sparkonto. Så att man inte spenderar allt.
Just det, så att man inte gör den här klassiken att man sparar när man såg om det blev någonting över. Och den 24 var allt slut.
Och det blev inget över.
Nej, men det är en klassiker, men lika fullt ett superbra tips.
Ja, verkligen. Ja. Kul!
Ja, roligt att ni är med oss, lyssnarna. Superkul.
Fortsätt skicka in. Vi sitter ju här och pratar en stund till. Men då tänker jag att det där är ju också viktigt, tycker jag, att ta upp, att så fort vi nu börjar prata om tips så blir det ju så här, men jag har ingen bil, eller jag äter inte lunch, eller jag finns inget lunchrum, eller i min stad finns det bara en affär att handla mat i. Vilka råd vi än kommer med så blir det ju så här, hälften av de som lyssnar kommer ändå inte kunna använda dem. Så man får ju använda dem man kan använda, men man kan ju också verkligen skapa egna. Jag tänkte på det när du pratade, Robert, det här med att göra skillnad på vad man behöver ha och vad man måste ha. Det bästa tipset är ju ändå, om vi ska komma tillbaka till det, även om det inte ses som ett tips, gör en ordentlig budget på, jag använder balansbladet, men det finns Tink och det finns massa andra. Skaffa dig koll på hur din ekonomi ser ut, så kommer du själv kunna hitta ett gäng tips på vad fan, hämtkaffe 200 spänn, helt onödigt, eller oj då, Handlar vi mjölk på macken på vägen hem? Ja, det var inte så smart att betala 22 kronor liten. Alltså du kommer hitta många tips själv. Du behöver inga såna här ekonomigubbar för att lista ut det om du bara skaffar en bra koll själv liksom.
Mm, perfekt. Sen hade vi ju, då har vi dragit lite kortsiktiga tips där. Om vi ska ta någon sån här mellantips då. Med det menar jag ju då att de som är sådär, ja, inte på superlång sikt, men inte någonting man kanske måste göra precis idag.
Nej.
Och vad har du där, Magnus?
Ja, jag vet inte, det kanske är lite kontroversiellt det här, jag har ingen aning. Men jag tycker så här, det är inget spartips ens, utan det kanske är snarare slösa tips.
Mm,
men investera i dig själv. Åh, vilken klyscha, tänker ni. Investera i dig själv. Gud, vad fjantigt. Nej, men jag tänker så här.
Nej, jag tänkte inte klyscha, men ja.
Hur tänkte du, Charlie? Berätta.
Nej, jag tänkte att det är precis som att betala sig själv först. Som Robert var inne på, som ju är min melodi, så är det som, är det någonting man borde investera i, så är det sig själv. Så att det är det enda man har kvar liksom.
Ja, bra. Och det var precis dit jag ville komma. För jag har ju tidigare undersökt det här, hur mycket det faktiskt kostar att bli sjukskriven. Och vi hoppas ju att ingen blir sjukskriven givetvis. Men det händer. Och då finns det ju ändå ett antal saker som vi faktiskt kan påverka själv. Framförallt kanske i form av ohälsa. Och där skulle jag faktiskt vilja slå ett slag för att det kommer stå det dyrt den dagen som du faktiskt blir sjuk och sjukskriven och din inkomst minskar. Och jag tror att man på ganska billiga och lätta sätt ändå kan påverka sin hälsa i stor utsträckning. Det kan väl vara att man köper sig ett par löparskor om man skulle vilja ta sig ut, eller att man kanske går på yoga. Det behöver ju inte vara liksom, all träning behöver inte vara träning, utan jag läste en undersökning. Den absolut mest vanligaste orsaken till sjukskrivning är stressrelaterat. Mm. Så jag menar, det behöver inte vara att du ska köpa en massa dyra träningskläder eller köpa ett löpband eller en cykel, utan så här, du kanske ska gå på yoga. Det kostar väl förvisso också pengar. Man kan ju yoga hemma eller gå på en yogakurs så du får ner stressnivån. Eller ge dig iväg och ge lite blod. Det är väl jättebra. Då får du koll på blodvärden och puls och vilopuls. Jag tror så här, det är jätteviktigt att investera i sig själv och verkligen ta sig tiden och göra det. Så jag vet inte, det är kanske ett slösa tips, men ändå kanske ett spara tips i lite längre sikt. Och det går ju faktiskt att komma igång med nu och se till att hålla i det här.
Just det, mycket bra.
Nej, jag tycker inte alls det är ett slösa tips. Jag tycker du har helt rätt, Magnus. Att det är klart att det bästa sättet att få 20 000 mer på ett år eller en månadslön mer, det är ju att se till att vara frisk och i full energi så att man inte behöver liksom bli av med massa inkomst för att man är hemma och sjuk faktiskt. Liksom. Det är väl en ganska enkel sparpott. Liksom. Eller känner sig så utsliten så att man måste ligga hemma och flämta. För att det är dyrt att vara trött. Mm. Det är det faktiskt. När det kommer till november, de där hämtpizzorna kommer ju inte därför att man tycker att det är så himla mycket bättre eller ekonomiskt, utan det kommer ju för att man helt enkelt bara slitit ut sig, så man orkar inte ta tag i saker som man borde ta tag i. Så tar man tag i sin egen hälsa och sin egen energi och sitt eget välmående, ja, men då ger ju det en effekt att man förhoppningsvis får energi över som man kan ju använda för att ta tag i köpfri månad eller ta tag i lunchlådor eller ta tag i pensionssparande eller vad sjutton det är liksom.
Ja, men precis. Det ena föder det andra och det här är ju givetvis beroende på inkomst, men man ska ju veta, om man bara drar lite siffror, för jag räknar ju som sagt på det mesta. Men man får ju 80% av sin sjukpenninggrundade inkomst när man blir sjuk då. Och då finns det ett maxtak på 7,5 prisbasbelopp. Så det vill säga att upp till 27 000 per månad ungefär strax över så ligger ditt max. Så är du en människa som tjänar över det här och kanske framförallt ganska mycket över, så kommer det innebära att du får ut ungefär 18-19 tusen. Och jag menar, är man van med att få är man van att få 25-30-35 tusen på kontot, det slår jättehårt. Jättehårt. Och där har jag väl egentligen två konkreta tips då. Så här, nummer ett, nyttja ditt friskvårdsbidrag på jobbet. Jag vet inte hur många kollegor och vänner som aldrig plockar ut. Så här. Du kan ju gå på en massage om du behöver massage för att du ska få lite frid i själen, eller yoga eller träning. Nyttja det här. Det kommer ju regel varje termin som man kan verkligen ta tag i och inte behöva lägga pengar själv. Och nummer två är väl att se över sitt försäkringsskydd. För ofta via fackförbunden eller via tjänstepension så har man också ett eller kan teckna ett ganska billigt skydd då för att få för att få ut lite mer pengar än om det skulle bli så.
Absolut, att man har en sjukförsäkring, precis. Och är man långtidssjukskriven då, som är då klassad som längre än 3 månader, så är det ju superviktigt att ha en sjukförsäkring.
Ja.
Så. Ja, men det,
vi är friska och glada.
Bra tips, mycket bra tips. Mitt mellantips, om vi nu ska kalla det för mellan då, är ju att man gör en rejäl storstädning och röjer och rensar. Jag har ju fått energi av att flyttat för att ha just gjort, eller för att precis ha gjort det. Man har ju, det är också lite klyschigt och klassiskt, men man har ju så mycket bråte hemma som man inte behöver. Saker som barnen växer ur som man skulle kunna sälja vidare. Och bara det här att städa ur, åka till återvinningscentralen och bara dumpa grejer och rensa upp. Det vill jag påstå att det sparar man mycket pengar på. För då tänker man också att nu ska jag inte köpa mer av den här skiten. Från och med nu, så, för jag funderar ju hela tiden på när bar jag in allt det här i huset.
Ja.
Det är helt ofattbart när grejerna ska ut att det där någon gång har kommit in. Och då
hur många osthyvlar var det, Mattias?
Vad sa du?
Hur många osthyvlar var det som du hittade?
Ja, 10 tror jag. 15. Det är i och för sig, det kan jag tycka är bra att ha fler osthyvlar. Men skitsamma. Jag behöver inte ha så många. Men alltså just det här, att, för då får man också, det ena föder det andra, även här. Att när man ser hur mycket skit man har köpt på sig som man får åka med till tippen. Och en del givetvis kan du sälja, och det är det också som är poängen. Det är där det korta kommer in, det här. Att man säljer grejer, får in pengar omgående. Men också det här att man inte, man tänker, man blir nästan äcklad och känner sig, jag behöver, nu köper vi ingenting som vi inte behöver. Det har ju blivit den grejen hemma hos oss. Mm. Nu köper vi bara sånt som vi faktiskt måste. Och det gör på ett år lätt en 10-15 tusen bara där.
Verkligen.
Mm.
Verkligen.
Jag tror om man tar ditt tips här ännu längre, Mattias, så om du skulle röja, många människor bor ju liksom större än de behöver bara för att de har så mycket skit. Så om man är så här, nej, vi skulle verkligen vilja ha 4 veckors mer semester nästa år, vill ha en månadslön till. Ja, men om du gör en ordentlig storröjning, då kommer du få ett rum över, hyr ut det rummet till någon trevlig student, och så har du ett gäng tusen varje månad som lätt blir en Thailandsresa och en månad ledigt för hela familjen nästa år.
Mm.
Alltså det är inte brist på resurser, det är brist på uppfinningsrikedom liksom. Det där tror jag är otroligt. Det är den här, alla prylar som gör att vi behöver bo så stort. Om vi tar bort prylarna, då kommer vi inse att det finns plats för någon till som lika gärna skulle kunna hyra det där rummet liksom. Och då blir det
helt rätt. Och sen ska vi flagga för, och det är väl rent generellt för det här programmet, att de här tipsen vi ger passar naturligtvis inte alla. Det är svårt att, om man bor i en etta, så är det svårt att städa fram ett rum till och hyra ut.
Det är, då jävlar får man städa ordentligt.
Ja, så vi måste ju någonstans säga att här är att de här tipsen passar bättre för vissa. Alla de här tipsen är inte för alla. Alla kan eller inte spara så mycket. Alla har kanske inte det. Men man får ta till sig de som passar en själv, helt enkelt.
Mm. Men jag tror att jag har ett som i stort sett passar alla, på olika nivåer förstås, men som nästan passar alla här då. Det är ju att ta den där extra dagen tillsammans och gå igenom alla de här avtalen som man har. Jag pratar om lånen, uppvärmning, försäkring, el. Även om du bor i hyresrätt, så har du mobilavtal och alltså, om du inte redan är kung på detta och gör detta 2 gånger per år, så finns det garanterat en månadslön att hämta om vi tittar på 1 års sikt. Därför är det någonting som man kan lära sig när det gäller de här avtalen. Otrohet lönar sig. Det är så mycket lättare att få bättre villkor om man byter, och villkoren blir sämre och sämre ju längre du har varit kund på så många ställen. Det är inte som att man får någon extra bonus för att du har varit kund i 3 år. Och bara se över, behöver vi verkligen de här tv-kanalerna? Använder vi de här grejerna? Finns det ett bättre alternativ idag som har upptäckts? Liksom? Det finns fortfarande människor som jag hittar som har hemtelefon 2017 liksom. Det är ju sån här kostnad som man tämligen lätt skulle kunna ersätta med en digital lösning och spara ett gäng hundralappar, va? Mm. Så precis som när vi pratade fixa hemma, det finns oftast mer att spara på att byta värmeleverantör än vad det finns på att hålla på och byta fönster, och det blir dessutom betydligt mindre damm hemma och tar betydligt kortare tid. Mm. Så att kavla upp armarna och ta den där stora avtalsdagen, eller om man så vill ta ett område i månaden, där har vi lätt 20 att hämta på oss.
Och då kan jag bara fylla på där också, att det behöver ju inte bara vara avtal som man tänker är de här måste-grejerna som el och bank och försäkring och så. Det kan ju likväl också vara prenumerationer på tidningar som man knappt öppnar och bläddrar i. bokklubbar och sånt där annat som man har lovat sig med i, som man så här, man fick någon bra första månad, superbra, och sen har det där ligga och tickat, och det är rätt trevligt att få hem liksom teknikens värde en gång i månaden, men hur ofta bläddrar det i den egentligen? Eller vad det nu kan vara.
Gymkort,
ja precis. Alla möjliga, alltså det behöver inte bara vara de här myndighetsliknande avtalen, utan det kan faktiskt vara annat också.
Verkligen. Nu är det ju så här, jag har ju världens bästa fru och det
andra
bästa. Men det finns en sak som hon inte
säger. Okej, nu måste jag också säga nej, min är bäst.
Jävla gulligt och gulligt och fett. Ja, det är bra. Ja, men jag har världens bästa, Marcus.
Problemet var ju att jag säger bästa för att det sen kommer något annat. Men min fru är bäst på det mesta förutom en sak, och det är ju att säga nej till säljare. Så när vi flyttade ihop, då kom hon med en hel kartong med så här ansiktsmasker. Du vet, så när man kladdar på ansiktet. Så frågade jag mig, vad är det här för någonting? Ja, men det är mina masker. Jag hade ett årsabonnemang på det här. Ja, men herregud. Ja, du vet. Och så bara när vi packade in, det bara kom mer och mer såna här saker som man insåg att det här är ju någon som har kränkt på. Liksom. Du har ju inte... Hon har så svårt att säga nej på telefon. Så många gånger när jag hör att det är säljare, då får jag ju liksom... viska, vem är det? Och så säger, ja men det är säljare. Ja, då får jag prata, så får jag ta telefonen. För annars så kommer det in så mycket saker. Mm. Och när vi har haft...
Jag vill bara säga, lägga in här till alla säljare som lyssnar. Det är alltså Magnus Hjelmér i Gävle vi pratar om. Så att det är bara leta upp telefonnumret och ringa hem till honom. Ni kan sälja vad som helst, när som helst.
Ring inte, vi har barn och lägger dem 24-7.
Nej, men det här känner jag igen. Alltså nummer som inte Malin känner igen som ringer till henne. De samtalen får jag ta. Då säger hon, kan inte du ta det här? Det är säkert någon säljare. Ja. Hon tycker också att det är jobbigt. Och så. Men jag fattar det. Och därför det funkar. Det är därför de här skojarna håller på, helt enkelt.
Ja, absolut. Sen hon har bättrat sig efter många års träning. Men vi kanske kan skratta och skoja åt det här. Och det kommer hon också göra, för hon tycker att det är lite lustigt. Men det är ju faktiskt så. Det kan många gånger vara svårt att säga nej. Och även oavsett situationen när du står i en butik och det ska vara en extra försäkring eller vad det nu kan vara. Men jag tror så här, det finns ingenting som man inte kan köpa sen. Nej. Så våga stå på sig och verkligen säga nej till de här alla abonnemangen och allt som ska tecknas direkt.
Just det.
Det känns som en sån här farlig sak.
Men ja. Finns det någon regel som säger att det alltid... att de, alltså... att alla erbjudanden som de kommer med är dåliga erbjudanden? Jag är dåligt påläst på detta, men jag är ju sån som ändå brukar lyssna och se om de har något bättre än det jag redan har, istället för att bara slänga på luren, om jag nu har tid, liksom, om det inte är som du säger mitt i läggning och sådana saker. Därför en del av sådana här saker är just, så vi försöker värva och få nya kunder och man satsat massa pengar på detta. Ibland kan man ju få riktigt bra erbjudanden. Man måste dock se till att lägga en påminnelse i kalendern om att när de där 6 provmånaderna har gått, ska man faktiskt titta över det så att det inte bara glider över i något fast. Va? Men grundregeln är väl inte att de som ringer på telefon alltid har skräp, va? Eller?
Nej, men Charlie, det måste finnas ett grund, liksom en grundförutsättning att du ska ha sakerna också.
Ja, det måste vara behov, ja. Det måste vara
behov,
precis.
Det är grundbehov, ja. Det var det jag var ute efter. Du kanske inte ska köpa ansiktsmasker om du inte använder det, liksom. Det är väl det. Du går ju inte att säga ja till allting.
Nej.
Och jag hävdar så här, att det som jag kan bli mest... Det är så här, ifall någon ringer mig kvällstid och ska prångla på mig någon lösning som gör att jag ska få mer pengar, då kan man ju ifrågasätta om den här lösningen är så bra som de säljer, varför behöver de då sitta och jobba kväll och ringa runt till folk? Så tänker jag.
Ja, och hemma hos oss som bor i radhus så kommer ju ofta de här larmföretagen och säger så här, hej du, nu ska vi teckna upp hela området här, vi har ett extra super deluxe erbjudande. Det kommer bara nu, fast det kommer ju inte bara nu, för de kommer ju hela tiden. Så det är ju inte bara här och nu och då.
Exakt så. Men då har vi gått igenom kortsiktiga, lite mellan och sen nu då långsiktiga mål, Magnus. Jag tänker att du börjar där också. Vad har du för tips kring ett långsiktigt bra mål?
Ja, jag tänker så här. Jobbet spenderar vi mycket tid på. Vi lägger cirka 8 timmar om dagen. Det är viktigt att vi trivs. Och jag tror att det finns många där ute som jobbar och trivs fantastiskt bra. Men det finns också ett gäng som inte trivs så bra. Och då skulle mitt långsiktiga tips vilja vara att faktiskt byta jobb. Och inte kanske bara om man inte är jättenöjd med sin arbetssituation. För många gånger så innebär det att byta jobb också en lönehöjning. Så om vi inte bara tittar på kostnadssidan utan faktiskt på intäktssidan också, så tror jag att det finns massor att göra med när det kommer till att byta jobb med jämna mellanrum. Och kanske inte vara liksom den som växer fast i en organisation. Sen såklart trivs man, då ska man ju jobba. Det är inget konstigt. Men jag tycker att man kan utvärdera sig själv och sin arbetssituation lite oftare kanske. Ställa sig frågan ett par gånger om året om jag har det så bra som jag skulle vilja ha det.
Mm. Det är en ganska drastiskt tips ändå. Ja. Många har varit på sitt jobb, man har arbetskamrater och det är ju för många ett väldigt, väldigt stort steg att ens tänka den tanken.
Visst är det det. Jag var ju i Almedalen här i somras och lyssnade på LinkedIns Nordenchef Lisa Gunnarsson, en otroligt karismatisk kvinna.
Mm.
Och hon slängde ut massa bra tips, men det var några som verkligen fastnade. Och bland annat så var det här, för det behöver inte bara vara att byta jobb heller, utan det kan ju vara att ta en annan position eller kliva upp som chef om man får möjlighet. Och då berättade hon att framtidens chefer kommer inte att vara liksom det som det har varit historiskt. Många gånger så kanske det är den som är bäst på en produkt eller som får kliva upp och liksom bli chef och ansvarig över det här. Hon säger att framtidens chefer, det kommer vara den som har bredast erfarenhet. Alltså den som har gjort mest, den som har läst olika saker, jobbat i olika branscher. Så du behöver inte vara liksom antingen produktspecialisten eller HR-kungen eller drottningen. Utan den som har bred erfarenhet, för det är så många olika situationer som dyker upp i ett chefskap som du måste lära dig att hantera.
Mm.
Och det finns andra experter inom branschen eller inom organisationen som kan ta liksom specifika frågor. Så det kan ju vara en sån här ögonöppnare. Du kanske inte är specialist, men det finns fortfarande möjligheter.
Men det kanske är någonting när man sitter och lyssnar nu och tänker så här, om jag skulle byta jobb, vad skulle det bli då? Jag tycker ändå att det är ett superbra tips om man ska ställa sig frågan. Man kanske har gått och tänkt på det här, men börja kolla runt. Vad finns det? Hur skulle det se ut för just mig? Vad skulle just jag ha för möjligheter? Och å andra sidan också, det skadar ju inte att skicka in en ansökan.
Nej.
Alltså man kan ju alltid säga nej tack.
Ja, visst.
Och man kan inte få mer än ett nej heller.
Nej, precis.
Jag menar folk, det kanske är någon som ser någonting just i att man, som du säger, att man kanske har gjort massor med saker men man har inte någon specialistkunskap. Men det kanske är precis det som något företag söker.
Mm.
Jag vet ju ofta när vi har sökt tidigare till bokföringsbyrån, då har ju vi känt så här, ja men vi vill absolut ha en kvinna som har barnen klara redan. Alltså plus 50, ja tack, hemskt gärna. Medan i andra branscher säger så här, men det fanns en 50-åring, det funkar inte eller. Men där kan det ju verkligen vara, eller för oss har det ju varit en styrka då.
Ja, men det förstår jag.
Så att det, beroende på bransch så sätt dig ner och fundera. Tänk till, vad skulle jag kunna ägna mig åt?
Ja, och en annan sak kopplat till det som jag också fångade upp av hon Lisa, det var att hon sa så här att i framtiden, sitt inte och vänta på att utbilda dig själv. Det kommer att ställas högre och högre krav i framtiden på att du lär dig nya saker och håller dig själv ajour och aktuell. Och hon sa så här, det är ingen som kommer liksom att stoppa det här i halsen på dig. Och du kommer inte heller få åka på veckolånga kurser till Leksand eller vart du nu tar vägen. Utan i framtiden så kommer det vara de som själv tar tag i sin fortbildning, vara de som kommer vara mest aktuella. Och hon sa att det är den digitala utbildningen. Passa på, titta på YouTube och titta på TED Talks och alla de här sakerna, även om du inte har liksom en formell stämpel, så kan du lära dig otroligt mycket på egen hand genom digitala utbildningar.
Mm.
Hon sa att de kommer vara extremt attraktiva framåt som har den här hungern och viljan att själv fortbilda sig.
Mm, och där är bara, vill jag bara lägga in, alltså TED Talks, det är ju fantastiskt. Alltså TED.com, va, rakt upp och ner, är ju en helt fantastisk sida. Alltså. Shit vad man kan lära sig bra grejer där.
Ja. Och tänk så här, skulle du byta jobb och så hostar du upp 2000 spänn i månaden, det är 24 000 på ett år.
Mm. Mm.
24 000 på ett år. Men som sagt, man ska tycka att det är roligt och man ska känna att man utvecklas och tas framåt. Så alla ska väl inte springa nödvändigtvis och byta jobb. Men det kanske är värt att tänka flera gånger per år att utvärdera situationen.
Mm.
Jag tycker det är ett jättebra tips, Magnus. Jag brukar rekommendera människor som har ett jobb att alltid söka nya jobb. Så att det inte bara blir en gång var 15 år man plötsligt ska liksom uppdatera sitt CV. Utan om man har det där tuffande bakgrunden, då kan man ju som sagt dyka upp något bättre, kan man tacka ja till det. Men man kan ju också, istället för att byta jobb, kan man ju byta tjänst, va? Jag upplever både som anställd när jag var det och nu som chef att personal är generellt sett väldigt dåliga på att prata med ledningen om vad de vill. Alltså gå in till chefen och säga, vet du vad, jag vill bara berätta för dig, jag dyker upp en öppning i det här området, så skulle jag tycka det var jätteintressant att utveckla mig hitåt, eller jag känner mig redo för att ta personalansvar, eller för att antingen så kommer de hålla med och vips har du en ny tjänst med en ny lön, eller så kommer de säga, nej jag tror inte att du riktigt är framme ännu, men då kommer de andra sidan ha noterat det och sen varje gång de ser dig kommer de tänka på dig som en tänkbar kandidat i alla fall, va? Så att även internt gå en eller två steg uppåt i organisationen och faktiskt säga, jag är sugen sugen, jag är öppen, jag är spelbar. Liksom, så här. Finns det nya möjligheter så är jag intresserad av att ta dem. Det är ju ingen chef som ser det negativt som skulle säga liksom, den här jäveln ska vi ta bort. Utan tvärtom tänker man så här, är det någon som vill ta för sig? Jättebra, det ska vi satsa på. Liksom.
Jag håller helt med dig Charlie. Och när jag jobbar som coach så använder man ofta begreppet så här, börja med slutet först. Alltså börja med att sätta mål. Mm. För att veta liksom, hur ska jag agera för att ta mig dit. Så börja med slutet först. Och mitt tips till många var ju att gå in till chefen och säga så här, hej du, jag skulle vilja ha den här tjänsten. Vad kommer krävas av mig? Vilka utbildningar behöver jag gå? Vilka kunskaper behöver jag ta till mig? Finns det något vi kan göra internt? Kan vi sätta igång en process? Så jag menar, vill man någonstans, jag kan till och med säga så här, man kan gå in till chefen och säga, hej du, jag skulle vilja ha 3000 extra i lön. Vad behöver jag göra för att ta mig dit nästa år? Då får du ju svaret istället för att liksom chansa och sen sitta där och sura när man får en hundring eller vad det nu kan vara om man förväntar sig att få 3000. Fråga då istället, så här, vad behöver jag göra för att ta mig dit? Så jag tror så här, sätta mål. Så börja med slutet först. Jag är helt med dig Charlie.
Och jag skulle säga då, som representant för chefsidan, de flesta chefers våta dröm är att personalen kom in och sa det. Jag tror folk är rädda för att det ska låta konstigt eller något, men man skulle älska om personalen kom in och sa så här, det här vill jag uppnå, hur kan vi nå dit tillsammans liksom?
Eller hur?
Ja. Absolut, jag kan också känna så där bara att jag vill inte att vi ska skapa panik i leden riktigt heller, för det finns ju också de som trivs väldigt bra på sitt jobb, som är inkörda i det. Jag kan ibland vara lite så här, känna att gud vad skönt det är för vissa som inte behöver känna sig jagad, utan man går till jobbet, man gör bra ifrån sig, när man kommer hem så behöver man inte tänka ett skit på jobbet, man har inte med sig, man är klar när klockan är 5 eller 4 eller vad det är, och sen kan man ägna sig åt andra saker, och det är också, det får man inte heller förringa. Jag tycker inte vi ska hetsa på att man måste dra in mer eller att man måste ha ett bättre jobb eller ett häftigare jobb eller ett coolare jobb. Det viktiga är bara att man är jävligt nöjd där man är. Ja. Och känner du ett missnöje, det är då du ska agera. Det tycker jag är... Jag vill bara slänga med den pucken.
Är du säker på det? Därför att min upplevelse är ändå att det blir färre och färre sådana jobb som bara är, du vet, jag stänger av hjärnan och gör grejerna och går hem. Och att liksom, allas jobb förändras i alla fall. Alltså jag tror att det är ganska farligt att säga så här, jag sitter nöjd, det är bra som det är, därför att de flesta företag kommer inte vara så om 2-3, förändringarna sker så fort ändå. Det vore skönt, och som du säger, vi ska inte skapa någon panik i leden, men jag tror ändå man behöver tänka att det där jobbet jag har, det kanske är bra nu, men verksamheten ser annorlunda ut, världen ser annorlunda ut, kompetensbehoven ser annorlunda ut.
Absolut, visst kan man tänka så, men jag hävdar fortfarande att det finns gott om jobb där många är väldigt stolta och nöjda över vad de gör.
Ja.
Och tycker att det är gott så. Man har gått och utbildat sig till någonting eller inte. Men man har hittat ett jobb som man trivs med. Istället så kan man få mycket annat gjort vid sidan om. Och där kommer vi in också på en punkt som jag vet att du vill snacka om Charlie, på tal om långsiktigt. Och den tycker jag passar bra att fylla på med här. Så shoot, kör den. Den tycker jag är jättebra.
Jag fick en sån övergång liksom.
Ja.
Men jag säger det så här, folk är ju också, å andra sidan då, om vi ska vända på den sidan, väldigt associerade med sina jobb. Jag är ingenjör eller jag är det här, och då har man hittat på att det är nästan enda sättet man får tjäna pengar på. Så mitt långsiktiga råd är, varför inte prova att starta någon typ av sidobusiness? Alltså hitta en inkomstkälla till. Tänk om du kunde ha ett liv där 25% av dina inkomster inte bara kommer ifrån en arbetsgivare, utan det kommer från två olika ställen, apropå att sitta säkrare i framtiden. Och det kan ju vara 100 olika saker, och det kanske inte blir 20 000 på en månad, det blir förstås inte för de flesta, men jag skulle säga så här, titta på vad du ändå tycker är kul. Och sånt som du vill göra mer av, och sen se, skulle det här kunna vara till värde för andra på något sätt, och varför gör man då inte en affär av det? Så jag tror att vi ska, i resten av världen är man ju ganska öppen för sånt här. Alltså, och när man har varit på semester nu, då är det inte så svårt att hitta människor som säger, ja men jag är taxichaufför och jag har en liten restaurang med min svägerska här, och jag hjälper förstås till i det här företaget. Där har man en mer så här öppen, att man gör grejer punkt slut. I Sverige är det väldigt mycket så här, nej men jag är ju vårdbiträde, jag kan väl inte hålla på och tjäna pengar på smink, eller nej men jag är ju bokförare, jag kan väl inte hålla på med bilar. Alltså, tycker du något är kul, varför inte göra en sidobusiness av det? Vi är ju en sidobusiness, Mattias.
Ja.
Du och jag tycker ju att det är kul att hänga och snacka. Och sen så har vi konstaterat att det verkar inte bli av så ofta som vi vill. Och sen hittade vi på den här podden, och så ser vi till att vi får betalt och pratar om sånt som vi faktiskt hoppas att de som lyssnar tycker det bidrar med någon typ av värde i deras liv. Och vi får en anledning att hänga och snacka liksom. Det är väl ett ypperligt exempel på.
Precis, och sen kan jag tycka liksom beroende på vad man är. Jag minns att det var en affärsidé då. Jag vet inte om det är det nu, men jag jobbade ofta extra som trappstädare. För det var många små bostadsrättsföreningar, i alla fall i Nyköping, som hade så här med trappstädningen. Det var någon som gjorde i huset som egentligen inte gillade eller så där. Så att under många år så åkte jag runt på söndagar och så städade jag trapphus helt enkelt. Och lärde sig och fick en bra snitt på det där. Och det kan jag verkligen känna att det är också en sån här, det behöver ju inte bara vara någonting som man tycker är kul. Man kanske helt enkelt bara vill tjäna extra. För mig var det då att ha råd att köpa en häftigare motorcykel eller kunna köpa ett ballare AGO-system till den eller vad det nu var. Det var där jag var i livet just då, men mina vanliga inkomster räckte inte till. Men när jag kunde städa de här trapporna, jag städade 2 trapphus varje söndag, så fick jag de där pengarna, det här lilla extra som gjorde att jag kunde göra det där lilla extra. Så att det beror också på vart man är i livet någonstans. Mm. Självklart så kan ju vi tycka att ett extra knäck ska brinnas av lust, att man är bra på något. Men det kan också vara någonting som alltså kanske inte är det allra roligaste, men det ger bra extra pengar i månaden.
Mm. Och det tror jag också, det här var en ganska het fråga i Almedalen, att prata om framtidens arbetskraft, där man pratar om att det kommer inte vara de här människorna som jobbar på ett och samma jobb, utan man kommer jobba 3-5 år och man kommer framförallt att jobba med flera saker. Och där diskuterar man just problematiken med hur blir pensionen då om jag har flera olika jobb och jag kanske är egenanställd. Men just det här entreprenörskapet är väl något som ligger också i tiden framåt. Att så här, jag kanske hjälper till med sociala medier i ena hörnet och sen så klipper jag gräs i andra hörnet och så kör jag lite taxi på kvällen och så får jag ihop mitt liv liksom.
Mitt då långsiktiga tips, det är helt enkelt att kanske sätta upp ett mål för det närmsta året. Man drar ett slut nu vid sista augusti och sen sätter man sig ner hemma och kollar, vart ska vi vara nästa augusti? Vad har vi gjort för skillnad? Ja, men vi började med en köpfri månad, vi såg över våra avtal, vi hittade något litet kul extra knäck som man kunde syssla med, vad det nu må vara. Och därifrån sen så man gick in och börjar jämföra priser. Man gör en Magnus, man går in och börjar jaga priser.
Extra priser.
Men man kan ju sätta upp, utav alla de här tipsen vi har gett, så kan man ju sätta upp de sakerna man har lust med och bestämma sig för. Och sen så låter man det gå ett år, man kan köra halvårsvis också. Kolla till jul, hur har det gått? Vad har vi förändrat? Och har vi bestämt oss för att amortera mer? Hur mycket kunde vi amortera? Eller vad det nu är för någonting. Men sätt upp en lista, inte för lång, men bestäm er för och sätt upp era mål. Och sen försöka och se hur långt ni har kommit då.
Men då måste jag fråga, så här, jag håller med dig, det är jättebra att sätta mål. Jag sa ju förut, så här, börja med slutet först. Så jag delar din mening, Mattias. Men vad är era bästa tips för att de facto få saker gjort då? Det är lätt att sätta upp mål och sen så skiter man i att göra någonting. Hur får vi tummen ur?
Ja, men jag spontant känner att man bara måste börja. Inte om en vecka, inte om 2 veckor. Man börjar på en gång. Det var lite grann som Kalle Zackari Wahlström pratade om träning när han var här. Mm. Att man bara man är igång. Det behöver inte vara, man måste inte göra allt på en gång. För då är det så här vanligt. Så här, nu ska jag börja träna och så sätter man upp en lista från otränad till att nu ska jag köra 5 gånger i veckan. Det funkar ju max 5 gånger, 4 dagar eller något sånt där. Sen orkar man inte, sen var det ingen kul och sen så funkar det inte. Och jag tror att det är samma sak här. Dra inte på för hårt liksom.
Nej.
Men jag kan tycka att den här köpfria månaden som jag pratade om i början här, det är ju en utmaning och rätt häftigt. Börja där, till exempel. Mm. Men dra inte på för hårt liksom, för då ledsnar man. Det är ju så med alla... Med alla grejer tycker jag. Mm. Allt från dieter till att man ska ta stora tag och sådär. Utan liksom börja bara. Det viktiga är att du kommer igång. Det är mitt tips.
Mm.
Det här är en jättespännande fråga. Faktum är att det är som om vi hade repeterat detta. Jag håller precis just nu i dagarna på och skriver på en utbildning som vi ska hålla i höst. Som handlar om hur man startar. Hur man startar grejer. Att starta färdigt. Och då skulle det jag just nu tänker när du frågar, det är ju att varför man inte, är ju inte att man inte startar, utan att man inte startar färdigt. Det vill säga man skapar liksom inga vanor och rutiner kring det här. Man gör engångsgrejer. Och engångsgrejer ger ju aldrig samma resultat som att göra löpande. Så jag är inne på det Mattias säger, att göra lite men också skapa förutsättningar för dem. Om du nu sätter ett årsmål, passa på att ta 2 minuter och sätt en i din Outlook-kalender en kvart varje månad där du går igenom hur det går då. Skaffa dig en partner som du lovar att du ska göra det inför och som lovar sitt inför dig och sen stämma av och coacha varandra. Alltså jag tror att de flesta projekt faller ur där för att vi helt enkelt inte skapar några schyssta förutsättningar för att inte glömma bort det. Ingen glömmer bort att gå till jobbet en månad, för där har vi så mycket färdiga strukturer. Det är en chef som ringer och det är visitkort och ett färdigt kontor att gå till. Men våra egna träningsprojekt och sparprojekt och liksom familjeprojekt, de skapar vi liksom ingen värdig struktur för att de ska, liksom, vi ska bli påminna om att de finns. Så där tror jag, lägg 5 minuter på när du har satt ett mål på att sätta upp lite stöd för att bli påmind om det och inte bara prioritera bort när 100 andra saker händer. Men sen är det ju som vanligt, motivationen i centrum. Du måste bestämma dig för att det är viktigt, annars kommer det inte hända ett skit.
Nej, precis. Och jag slänger in där, jag bygger på lite på det du säger, Charles. Jag tror att det är viktigt att nummer ett, följa upp precis som du säger. Det går inte att sätta någon form av köpfri månad och sen så låter det gå en månad. Utan jag tror så här, då kan man gå in veckovis och titta hur mycket man de facto har sparat. Det kommer trigga till nästa vecka och se till att du verkligen håller ut. Så dels att följa upp tätt så man ser effekten av det arbetet jag gör.
Men sitter du och lyssnar på detta och tänker så här, nej, nu jädrar ska det hända, det var en fler bra tips jag ska göra. In hos oss då, du kan lova oss, säg så här, det ska bli 20 000 innan årsskiftet, eller det ska bli 2 månadslöner till nästa sommar. Nästa sommar då åker vi till Disneyland på de pengarna jag skapat. Du kan lova mig och Mattias att du ska klara det, så kan du göra små uppdateringar varje månad hur det går för dig. Vi använder gruppen, det blir skitbra.
Det blir toppen, vi kommer registrera och blinka på alla framgångar som sker.
Ja, ja. Men snyggt. Härligt. Tycker vi har det, va?
Jag tycker vi har det. Vilket härligt program. Och vad kul att vi hade Robban med oss också. Tack för att du var med, Robban.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Härligt.
Och, du måste jobba lite på semesterskägget, Robban. Där ligger du efter oss andra. Men annars så tycker vi att det går bra.
Nästa år, sa du. Vi ska ju sätta ett mål, vet du.
Ja, sätt ett mål. Semesterskäggsmål. Så får du skicka bilder så stämmer vi av det varje månad.
Så gör vi.
Och tack, producent Petter. Jag tackar expert Magnus.
Tackar.
Tack till dig, Charlie.
Tack, partner.
Hörs på tisdagen.
Det gör vi.
Hej.
Hej då.